Chip på dig, Johanna.
Chip, chip. Jag sitter här och ser till att alla sladdar i. Min hjärna är ur funktion.
Men du, innan våra hjärnor kapsisar helt,
ja,
så tycker jag vi bara ska säga att vi har gjort en ny t-shirt!
Ja, den är så jävla snygg!
Ja, det är en tjej som heter Maria Landhall som har designat vårt nya tryck, som är en ny uppdaterad hybriströja. Och den är så jäkla snygg, och det tyckte även Tyngre när vi gjorde den, så vi gjorde den i samarbete med Tyngre. Så den här snygga tröjan som finns i både dam och herr och olika storlekar finns på tyngre.se. Den är svart med ett mintfärgat tryck, vilket är väldigt stilfyllt, fullt, stilsäkert, stiligt.
Jäkligt stiligt. Hybris, bara power. Alltså den är så snygg, jag älskar den.
Om man ska ha löneförhandling eller gå på utvecklingssamtal eller någonting som inte har med träning att göra, kan man också ha på sig den.
Jag hade den på föräldramötet med ett av mina barn. Jag kände mig bara, jag bara satt där i gradängen och kände hybris hela tiden. Så jävla skönt. Alltså det är så skönt.
Ja.
Ja.
Så det är det vi har att säga om det.
Ja, det var, då hörs vi igen nästa vecka då. Nej, så. Skönt. Alltså gud. Ja, nej, men den in och kika. Det är faktiskt en tisha som alla kan bära i alla lägen, alltid.
Ja, och som är snygg på riktigt, som inte bara är så här, vi har tagit fram företagsmerch.
Nej, men jag tycker ändå typ att våra, nu tycker jag det blir lite som att du så här pratar ner våra andra. Men nu är det lite mer än bara text, det är det.
Nej, men jag tycker alltid att våra coola, för vi har haft så här ett ord så här, bah, enkelt och rått. Men jag menar mer att det här är fashion.
Okej, Klara, nu ska vi liksom inte riktigt så här överskatta oss själva här. Men alltså, det är ju kul med tryck. Alltså om man går i jeans och vill ha en tisha, så är det liksom ett tryck som är coolt att ha. Det säger liksom något mer.
Ja, och vi ville ha någonting som var vi. Mm. Inte, som inte var så här fluffiga rosa moln och gulligt, utan liksom det som vi står för lite. Och då hittade vi Maria, och hon är ju så här grym på att göra hårdrocksgrejer. Så vi har ju lite andra skisser som hon har gjort också, som vi hoppas kunna jobba vidare med, som är så jäkla coola.
Mm. Ja, men det är roligt, lite annat. Så, ja, vem vet, vi kanske hamnar i klädindustrin inom framtid. Nej, men t-shirt är härligt, det tycker vi om. Hur är din mentala hälsa, Klara?
Jag är ett uttryck som jag har lärt mig av Isabel Boltenstern. Upplevelsebakis.
Upplevelsebakis, det är ett korrekt ord. Eller jag menar, det är ett korrekt uttryck för hur jag känner mig också. Det är ju, vi var ju i helgen i Luleå och hade lyftarhelg. Vilket är ju, det var fantastiskt roligt. Och vi skrattar väldigt mycket, och det är bara liksom väldigt, väldigt mycket härligt. Men det blir ju också intensivt, både för oss och våra hjärnor, men också för deltagarna såklart. Så det är inte bara vi. Men också, jag kan också känna så här en dag som denna, att jag är så trött på min egna röst och mina egna tankar. Jag vill liksom inte någonstans förblanda mig med dem. För att jag har hört, mig själv liksom babbla och tänka hela helgen. Så jag känner bara så här, jag måste pausa från mig själv lite.
Ja, men jag kommer ihåg, vi skrattade ut lite åt det igår när vi kom hem. Att en gång när vi hade haft en sån här helg, så vi brukar alltid vara duktiga på att liksom lägga ut det vi gör i sociala medier. För det är så vi når ut till de som kanske vill hänga på nästa gång och så. Och då sa jag till dig så här, men du får lägga ut ett inlägg. Och så satt du och satt i soffan. Och så sa jag så här, vad skriver du för något? Och då så, du bröt du ihop i skratt och sa, jag har bara skrivit, vad trevligt.
Ja, men alltså, det
men så är ju hjärnan efteråt, så var ju min hjärna också igår.
Man blir slut. Och vi var faktiskt igår också efteråt, så var vi också väldigt duktiga att så här, vi bara körde lite maskinträning ju. Det brukar jag inte. Och det var lite härligt. Det var skönt för kroppen. För jag känner mig inte så, man är inte så sliten i kroppen. Utan det är ju verkligen hjärnan. Men det var så härligt. Och vi, det var ju ett tag sedan nu. Vi hade lite helger och sådär. Och det var så härligt att
det
bara
var juni
få...
senast. Så det var ju faktiskt ett tag sedan.
Ja gud. Ja, jag hade ingen koll. Min, jag hade inte någon koppling riktigt hur långt tillbaka det var. Så tack i juni. Och det är ju, vi säger det varje gång vi åker ifrån en sån här tillställning, så bara för fan, ett, det är så jävla roligt, det är så lyxigt för oss att ha den här liksom möjligheten att få gå ut och bara så här prata om våran vision och visionera, missionera heter det kanske, så här lyfta tungt och så vidare, och att det är så här många som är så jäkla starka och bara kör. Och att det
och
blir
sen
så
också mixen
tänkt.
Att det liksom, igår det var en tjej som körde på atletklubb, det var ett gäng från Gällivare som var helt brutala, det var knäböj 145 kilo och marklyft 140 kilo, alltså det var sjuka grejer, och sen var det också nybörjare som kom, som var så här: jag vill prova på, jag vet inte, och liksom, och det, alla säger ju det efteråt, att så här, det är så roligt att alla kan köra tillsammans.
Ja,
oavsett erfarenhet.
Ja, och att det inte spelar någon roll. Det är ingen som bryr sig om man är helt nybörjare eller kanske så här, bara vill ha lite inspiration eller om man bara vill gå dit och skrika och maxa.
Mm.
Ja, och det är ju, det ger så mycket pepp. Och är så härligt. Och ja, det var mysigt. Jag blev ju lite så här, du också, så taggade på semestra i Luleå. Jag vill liksom ut i skärgården, det är så jättemycket vatten och härligt område runt om. Man hinner ju aldrig riktigt uppleva de ställen vi är på, för vi kör ju liksom på och sen åker man hem. Men ja, det får liksom varit lite inspiration också till framtida semestrar.
Ja, jag hade någon tanke i somras att, men det blev alltså att göra en bilsemester i Norrbotten och uppåt och besöka så här lokala hak, för det tycker jag är så jäkla kul, att man liksom åker runt och bara, ja men nu är vi på Pärlands pizzeria, så här, vilka hänger här, jag älskar det, men jag blev lite orolig att, om det är det någon typ av Stockholms kulturella appropriering, men, så att jag vet inte, men det skulle jag vilja göra, det är alltså naturen där uppe, och då är ju Luleå ett perfekt ställe att utgå ifrån, är ju fantastisk.
Ja, vi hamnade i så här en intressant, jag ska inte säga diskussion, men det, när liksom alla kom så här till lyfterhelgen, så frågar man ju så här, ah, men vart kommer ni ifrån? Liksom, vart har ni åkt? Och så här. Och då kom jag på mig själv, och jag vet inte om det här är, för vi sen började prata om det är så här man tänker, men då sa de så här, ah, men jag bara, hur långt har du åkt? Ja, men 40. Då tänker jag minuter.
Ja, för att vi är i Stockholm.
Men eller hur, det måste ju vara något att vi tänker minuter här. För där var det ju så här: nej 40 mil, nej 25 mil.
Ja.
Och det är så här, det är så intressant. För, det är så, för att det är så självklart att man sätter sig och kör typ 20 mil är inte alls långt. Och det är ju, men det är intressant också, för vi i där vi bor, så kan det också vara så att vi kan pendla till jobbet med ungefär samma tid
men
som
vi
man pendlar där.
Kö.
Men vi sitter i en kö stilla. Så att jag menar, det är lika... Det är ju fasen skönare att köra då.
Ja, verkligen.
Än att sitta still. Ja, nej men nej, det var ett redigt härligt gäng som körde. Och vi har väl också insett och blivit ganska duktiga på att våran så här, dagen efter en sån här jobbhelg, bara få också låta hjärnan vara lite utcheckad.
Lite dum i huvudet. Ja. Ja, jag har ju den härliga... saken framför mig är att min mamma ska komma hit idag och sova över. Det var kanske lite dålig timing. Men det blir säkert jättebra.
Du får ta en promenad och så får du byta i något. Sätt på din bettskena och bara blunda.
Jag tar på mig bettskenan och går ut.
Min mening är att få byta ihop i den och ta öronproppar. Ja.
Sover med bettskena, skriker i duschen.
Just det. Det är ju också härligt för dem som gör det.
Men har du några andra reflektioner om Luleåfolket? Det är kul när vi kommer till olika städer, så är alltid lite olika vibes vad det är för typ av människor. Och min reflektion som du känner till, eftersom det var mitt ansvar under helgen, var ju satan vad de dricker kaffe i Luleå alltså.
Ja, alltså, det var så roligt, för att det kaffet, på något sätt så har kaffet blivit ditt ansvar.
Min uppgift, ja, men det får aldrig vara tomt. Men jag blir så stressad när jag ser... Nu hade vi två termosar framme hela tiden. Du vet när man ser att någon börjar lyfta i en termos och så ser man att den lyfts väldigt fort för att den är tom. Och så lyfter de i den andra och så går den också fort att lyfta.
Och då blir du stressad.
Då får jag säga nej. Nej, men du måste alltid stå en kanna på.
Vi vill ju alltid att man ska kunna ta en kaffe liksom. Och det har vi alltid gjort. Det brukar ju vara så här, vi sätter ju på, nu hade vi i och för sig två, men vi brukar ha en som är lite större som är ungefär som två.
Men på junihelgen som vi hade i Stockholm på Eken, då bryggde vi aldrig om kaffet när vi hade satt på en termos.
Nej, precis. Och det var exakt det som vi skulle komma till. Att den här gången blev det liksom, det bara fylldes på. Och du, det var lite, jag kunde se så här, i dina ögon också, där du tittade på mig som att så här, jag ska bara sätta på mer kaffe. Så att du var så här, alltså jag går ingen annanstans. Typ, som att jag skulle säga, vart är det hon springer hela tiden? Men det sattes på så mycket kaffe och så såg jag så här, jag tittade typ på kaffebordet och så tittade jag på dig. Du bara, är det slut nu igen? Och så var du så här stressad av det. Så
ja, men alltså, jag räknade ju. Det blev 16 termosar.
Alltså,
på en och en halv dag. Så det var alltså en termos per person.
Ja,
per
men
deltagare.
Du frågade ju sen också. Det var ju ett gäng, eller några yngre killar som tränade i gymmet när vi var klara. Samtidigt som vi tränade då. På efter själva lyftarhelgen. Då frågade ju du det här med kaffet.
Mm.
Ja, och då svarade ju de så att de dricker för att förbereda sig för mörkret.
Ja, men det var ju så roligt för de sa samma sak. Jag hade också frågat deltagarna på dagen såklart. Vad är grejen med det här med kaffet? Och då skämtade vi om det utifrån så här, tränings... fysiologi att, för då var det en som sa jo men nu går vi mot mörkare tider så nu måste vi jobba upp våran tolerans.
Ja.
Så jag bara, aha, okej, så sen kommer en så här superkompensationseffekt att när det blir mörkare då har man jobbat upp sin nivå så att man är lite piggare. Men det var liksom inte skämtsamt av dem, utan det var så här, så är, det är så det funkar. Och på lunchen igår, alltså söndag, eller efter första workshopen, då var klockan 11. Då frågade jag någon så här, hur mycket kaffe har du druckit? Och då hade hon druckit 5 koppar.
Ja, men det är härligt. Ja, men det, alltså jag kan ändå känna mig igen med det där. För att idag, jag blev serverad kaffe i morse innan klockan ringde av min man på sängen. Det är mitt bästa. Ja, jag vet, när han går upp tidigt så kommer han upp med en kopp kaffe. Ganska ofta, inte alltid varje dag. Det beror lite på hur bråttom han har iväg. Men ofta så kommer han upp med en kopp kaffe. Och då... och sen så när man då kommer ner sen så är det ju fortfarande kaffe på liksom. Så då tar jag en ny kopp och sen så hinner jag kanske ta en kopp till. Och sen så när jag kommer hem, om jag då lämnar på skolan, då kommer jag hem. Då har ju kaffebryggan stängts av. Då sätter jag på kaffebryggan och så tar jag en kopp till. Och sen hinner jag ofta sätta på en kopp till innan lunchen. Och så tar jag någon eftermiddagskopp. Så jag inser ju själv såhär, nu måste jag skärpa mig lite. För att jag dricker så himla mycket kaffe. För att jag gör ju det bara för att av någon typ av så här,
vana.
Så jag måste också börja så här, ta typ den där koppen tidigt på morgonen. Och sen någon kopp till. Och sen får jag typ vänta tills att kaffe 3-koppen eller något.
Morgonkoppen, lunchkoppen, 3-koppen.
Typ. För att det blir lite för mycket känner jag. Man blir ju liksom helt så här.
Du måste jobba upp din tolerans då.
Ja, men efter den här helgen så kan man ju, känner jag ju att jag dricker för lite kaffe för att mörkret snart kommer. Så att nu är det bara, det är bara att dra i en växel till här.
Ja, inte utan mitt kaffe.
Nej,
helt
precis.
Enkelt. Det får bli nästa t-shirt eller någonting.
Ja, ja, eller, fasen.
Men en sak som jag tänkte på utifrån helgen var ju att vi hade på... Lördag kvällen så hade vi en workshop i mental träning och då kom det några stycken som inte var med på själva träningshelgen också och var med på den. Och den workshopen riktar ju sig, eller vi pratar ju om mental träning utifrån, ska jag säga, den sammanfattade meningen. Du behöver inte vara elitidrottare för att göra mental träning. Vi har ju en sån längre kurs också som vi har kört förut där man kör 2 tillfällen och så får man göra övningar emellan. Och då pratar vi ännu mer om det här med... mental träning inriktat på ens vardag och så vidare. Men i lördag så blir det lite sammanfattat kring just att göra en prestation. Men att då den prestationen kan vara också att man ska så här, hålla ett föredrag på jobbet. Eller ringa ett jobbigt samtal och så. Men hur man kan förbereda sig på det. Och det var verkligen, det var superkul. Jag tyckte det verkligen, det kändes bra. Jag tyckte vi var bra. Vi var mentalt förberedda på den. Lite det som vi själva pratade om i den. Men det jag tänkte på med den var att en sak som vi har glömt att podda om senaste året, det var att förra året, 2021, tror att det var i maj, inte helt säker, Då fick vi en förfrågan på mejlen från en tjej som heter Astrid Iderström Lidén som läser idrottsvetenskap på Karlstad universitet, och hon skulle skriva en C-uppsats och sökte deltagare till den C-uppsatsen. Och då la vi ut i våra sociala kanaler och så fick hon in deltagare, hon sökte kvinnor i våra kanaler. Och sen skickade hon sin uppsats till oss och sen har vi glömt att prata om det. Men nu kom jag att tänka på den när vi skulle hålla vår mental träning workshop. För det finns många saker som vi pratar om kring det här med mental styrka som faktiskt hennes uppsats handlade om. Och uppsatsen heter Styrkelyft är fan min grej. Och det är en kvalitativ intervjuundersökning kan man säga. Där hon gjorde 10 intervjuer med 10 olika kvinnor. Hon beskriver i uppsatsen hur hon fick in flera ansökande, men hon gjorde ett urval som skulle ha en stor både geografisk men åldersmässig spridning. Så att den yngsta som är med är 17 och den äldsta som är med är 50. Men kriterierna var att alla skulle tävla i styrkelyft och ha gjort det i minst ett år. Frågeställningen som ligger till grund för uppsatsen var: hur ser kvinnliga styrkelyftare på motivation i förhållande till sin träning? Har styrkelyft påverkat synen på den egna kroppen och i så fall på vilket sätt? Och den tredje, händer det något speciellt när kvinnor börjar styrkelyfta och går det att definiera vad det är? Och hon skriver tydligt i uppsatsen att den här uppsatsen ska inte ses som liksom bevis eller någon typ av forskning där man kan säga att så här funkar det för kvinnor. Men däremot så skriver hon att det finns väldigt lite forskning kopplat på kvinnor och styrkelyft. Så man kan se det lite som en uppdatering kring hur läget ligger för kvinnor inom styrkelyft. Och det är väldigt roligt för att hon skriver bland annat att fler kvinnor väljer att bli aktiva inom styrkelyft. Och enligt statistik som hon har då fått ut från Svenska Styrkelyftförbundet som hon fick ut 2021, så var det 2019 en tredjedel av alla aktiva medlemmar med tävlingslicens i Sverige var kvinnor. Och enligt vad Mariana sa, eller Maja som var med och pratade om bänkbryggan i förra avsnittet, så är det ju nu ännu fler efter pandemin kvinnor som har anslutit sig. Och då behövs det ju såna här typer av sammanställningar för att se just hur kvinnor upplever den här sporten. Men det som jag tyckte kopplade an till våran mental träning workshop, det var ju att det här, jag tänker att det här handlar inte bara om kvinnor i sporten styrkelyft, utan mycket av det som, med de citat och så som hon tar upp i sin uppsats, är ju sånt som vi känner igen från vårat community, som såklart består en hel del av styrkelyftare, men också av kvinnor som bara har hittat sin träningsform via styrketräningen och via skivstången. Så jag tyckte det var väldigt kul att sammankoppla dem. För hon pratar ju mycket om, och det pratar ju vi också om i våran workshop, om det här med motivation. Där hon utgår ifrån, och den här du, tror jag också Johanna, läst om. När du jobbar och föreläser om din roll som tränare för barn och ungdomar inom idrott, inom hockey. Hon pratar om den här self-determination theory som är en modell som förklarar vad det är att människor känner motivation till att utföra olika aktiviteter som då har blivit väldigt populär inom träningsvärlden. Och det som den modellen förklarar är ju lite det här som vi brukar prata om med motivation, att motivation är ingenting som man får och sen så kör man igång. Typ att man går hem och väntar på att man ska bli peppad att baka. Men det som modellen förklarar, oavsett om det är bakning eller om det är träning, är att det är när du är igång som du får motivation. Och modellen bryter ner motivation i 3 delar, där den första delen är autonomi, alltså att personen känner självbestämmande, att det finns ett val, alltså jag bestämmer över hur min träning ska genomföras. Och det andra behovet som behöver tillgodoses är kompetens. Att man känner att man har tillräckligt med kunskap för att kunna genomföra uppgiften. Det kan ju vara då att man följer ett träningsprogram till exempel. Man vet vad man ska göra när man är på gymmet. Och sen den tredje och sista delen är tillhörighet. Eller ett sammanhang. Eller en gemenskap. Och den, tänker jag, kan ju vara, man ser det kopplat till vårat, liksom, även om man inte är på en atletklubb och tränar, så tänker jag att det kan man ju få, det är det man mycket får via internet idag, att man så här är med i typ styrkebyrån community på nätet, eller det finns ju massa sådana grupper, eller att man har en insta hashtag, eller att man har kompisar, många har ju konton på Instagram till exempel som bara är för deras träning, där de delar och så, och ja, men jag tyckte bara att det så här stämde så himla mycket väl igen med det som, ja, de som vi möter, där det är så tydligt att det som de här helgerna ger och det som den här träningen ger, säg till om jag håller monolog för länge nu, Hanna, men du sa att din hjärna var lite tom. Det är också det här med, hon skriver också om det här med empowerment, att, att man kan se att begreppet kommer ifrån att utsatta marginaliserade grupper fann en styrka i sitt gemensamma arbete tillsammans, där man också ser att det är inte målet som är det viktigaste i det man gör, utan det är processen. Och då blir jag så här stärkt också efter en sån här helg, när jag kopplar det till vad hennes C-uppsats visar, och också vad alla säger under de här helgerna och de vi träffar, att så här, det här är så viktigt som vi håller på med. Gud, nu, det blir lite så här, woho, vi är så bra, men fattar du, så det blev jag peppad av.
Ja, och gud, där hade du bra tempo. Man märker också att du älskar ju det här och du brinner för det här. Men det är, jag tror framför allt det som, för att återgå till just det här med motivationen, att det är många som går och väntar på, man tror att det kommer av sig själv. Men utifrån det här och utifrån vår erfarenhet och utifrån det som vi tidigare också poddat om när vi pratar om motivation, att det handlar om att det är någonting vi måste bygga upp. Och ju starkare de här, den självbestämmande känslan blir, och kompetensen om att det jag faktiskt gör ger ett resultat, för det är de två som någonstans blir viktigast. Tillhörigheten är väl liksom, den anses kanske inte riktigt, den ses inte riktigt lika viktig. Men det är först när jag har det som jag faktiskt gör de här passen, som jag faktiskt går till gymmet utan att varje pass kanske måste vara topproligt. Alltså, topproligt? Vad är det för tryck? Ja, men alltså, det måste inte, allting måste inte vara roligt, för att jag vet också att i den här processen så kommer jag komma dit jag vill, och det är det som ger mig motivation. Så att det blir liksom, det är, jag tycker att det är också så spännande i hur vi många gånger sitter och bygger upp en bild av att vi ska, att man väntar in den här motivationen. Men att här kan man faktiskt se, och sen är det ju också det här med tillhörighet, det märker ju vi också på våra team Styrkebyrån, att en väldigt stor del i det här, det är ju många av de här personerna tränar och skulle träna ändå, men att kunna ha det här där man delar sin träning och sin känsla.
Att man
för
kör
pass.
Samma pass med, som andra.
Ja, och att man kan dela känslan i någonting, eller bara få lägga ut en film och antingen få pepp eller få inspiration, eller liksom någon som kanske ger någon feedback. Det gör mycket för motivationen.
Ja, verkligen.
Och det är ju många idag, så kanske, man kanske, i och med att vi alla som håller på bor utspridda i hela landet, och det märker vi också när vi har våra helger, att det kommer ju folk från många olika delar.
Det var en tjej från Vagnhärad som åkte upp till Luleå för att vara med på den här helgen.
Ja, och då tänker jag också att just det här, alltså tillhörigheten eller det här sociala, det kanske man inte alltid kan få i allting hela tiden, men en sån här typ av aktivitet skapar förutsättning under en längre tid, att man har fått den här peppen och liksom känslan av att det finns många fler, och man kanske får också nya kontakter som man har liksom vidare en kontakt med i och kan dela sitt intresse för, där man bor eller där man är kanske man inte har den riktigt heller.
Men jag tänker att också utifrån du säger att det är så här, i en drömvärld skulle jag ju vilja att alla hade tillgång till exempel att gå på kurser och komma igång grupper och sånt för när det gäller träning. Till exempel Nomi som var med i våran podd för någon månad sedan. Hon delar mycket sin träning på Instagram och på Twitter. Och jag tror att det är lite nytt för hennes crowd, för hon har kanske inte haft den typen av content förut. För jag ser ofta att när hon delar så är det någon som kommenterar och skriver så här: åh, jag skulle också vilja, eller jag borde också komma igång, jag borde också träna, du vet, de sakerna. Och då är det så att den här personen har ju inte autonomi och kompetens och gemenskap. Och hur ska vi då få den personen att få det? Då vore det så enkelt att bara så här: ja, men kom imorgon 16:30. Ja. Eller häng på mig på gymmet. Alltså alla har ju inte tid att lära upp någon på gymmet, du vet. Men det är ju det som är inkörsporten, att dras med av en kompis och så vidare. Men det är ju också att de personerna som tänker jag borde, jag skulle vilja, de ser ju inte det här framför sig, att för att göra det så behöver jag också educate myself. Jag känner igen det här jättemycket från, jag håller på och går andra året nu på en skönlitterär skrivande utbildning. Och det är en sån grej som jag alltid har sagt i hela mitt liv faktiskt, sen jag gick i liksom lågstadiet, att när jag fyller 40 ska jag skriva en bok, har jag alltid sagt. Men jag har alltid sagt att jag vill inte göra det innan, för jag tror inte jag har tillräckligt mycket livserfarenhet för att berätta något intressant. Och det är precis så här med skrivande, att det är de flesta, det som gör att de flesta inte skriver kreativt men har en önskan, det är för att man inte har verktygen och kunskapen om det. Och att man väntar på motivation. Alla som håller på med någonting kreativt, så är det ju för dig och mig också när vi utvecklar nya tjänster. Det är när man får ibland de här flowen, när man bara kommer in i någonting, skapar någonting, man blir helt hög, man får puls, man kan inte sova efteråt för att det var så härlig känsla. Men faktum är ju att det är inte det som kommer göra att man gör jobbet i det långa loppet. Själva skrivandet i sig är, du måste lägga in det i kalendern, du måste ha verktyg, du måste sätta dig och göra det, och det kommer vara tråkigt under vägen. Du måste ha det här målet. Det är exakt samma sak som träning. Och jättemånga människor där ute går och väntar på att de ska få den här, det är det mest provocerande när det gäller skrivande, att läsa. Jag läste någon intervju nyligen med någon tjej som debuterade i höst, som sa att hon fick barn, hon fick sitt andra barn, och barnet sov i väldigt korta stunder, så hon fick aldrig det där att hon kunde sova flera timmar på dagen. Så då satte hon sig och skrev en roman på 2 månader. Men det är ju så här, sånt händer ju inte. Alltså, it's hard work. Och det är det man måste förstå lite grann, att sätta sig in i vad man ska göra. Men det är tröskeln, det är skitsvårt.
Ja, och det är ganska intressant när man ser det ur ett sånt här perspektiv. För det vi vet är ju att de vi pratar med och vi träffar, de är ju redan inne i det här. De kanske har en motivationssvacka där det till exempel är så att de saknar det här sociala sammanhanget. Alltså att en del av det här har blivit rubbat. Alltså till exempel just då så har man inte autonomin, eller man har inte den här tillhörigheten, och så blir det, och då blir också målet inte lika tydligt och så vidare. Men vi vet ju att vi har ett samhälle där vi rör oss för lite idag utifrån de rekommendationer som finns. Och då tänker jag också att så här, eftersom man pratar om de här 3 punkterna ändå som den här utifrån den här självbestämmande teorin, alltså för motivation, att hur man ska skapa förutsättningar för de som inte är i det att hamna här, det är ju en ganska stor utmaning, och det förstår vi ju, för annars skulle fler människor förmodligen röra på sig och göra saker som man faktiskt mår bra av, för vi vet ju att man mår bra av det, men ändå är det så svårt att få människor att bli motiverade. Och det är ju så tydligt då när det här, utifrån den här förklaringen, att man har inte kanske då för det första kompetensen heller att förstå vad det ger och vad jag ska göra, och man har kanske inte heller ett socialt sammanhang där folk tränar eller rör på sig, så det är så lätt att följa med heller. Så det är ju verkligen någonting som träningsbranschen i det stora hela verkligen bör fundera kring, så här, hur vi skapar förutsättningar för att fler ska kunna komma in och känna den här känslan, och också då skapa sin egna motivation, att det är inget som kommer till oss.
Nej, precis. Alltså, det här med att vissa är hurtbullar, det är ju en myt liksom, egentligen. Alltså, alla kan bli det, och även en hurtbulle har motivationssvackor, 100%. Men just det här med processen, För dem som du säger, det blir så himla enkelt för dem som har kommit in i det och har ett långsiktigt tänk. För det säger ju också flera i den här intervjusammanställningen, att jag vet, ibland så känns det tråkigt att snöra på sig skorna och gå till gymmet och utföra passen. Men jag vet ju vart jag är på väg, så då blir det enkelt. Och det är ju såklart att det är jättesvårt, och inte ens, man har inga förväntningar innan man sätter igång. Och man vet också att man kan leva och klara sig utan. Men när man liksom, det tog mig ganska många år innan jag kände känslan precis som att jag vet att mitt hår blir tovigt om jag inte borstar det några gånger i veckan, så vet jag att om jag inte tränar några gånger i veckan så kommer jag vara grinigare och alla kommer drabbas av det. Jag bara vet det. Det är liksom, men det var som sagt, det tog lång tid innan den känslan infann sig hos mig, att jag fattade det.
Och grejen är att det här är ju också, det här gäller ju även för barn. Och det är något som jag pratar om när jag föreläser om för Stockholms hockeyförbund, om jag håller i en fysdelen i grundutbildningen där för tränare. Och just det här att barns motivation kommer av rörelse, alltså att de har rörelsekompetens, att de förstår vad de ska göra, att de klarar av det de ska göra, för att det skapar ett bättre självförtroende, vilket i sig då skapar inre motivation, vilket är den motivationen vi vill komma åt. Att det inte är någon annan som motiverar mig att göra någonting. Och det gör också att jag får en större rörelseglädje, rör mig mer, känner mig mer kompetent och så vidare. Så det hänger, det är precis samma grundteori. Att så här,
det ena föder det andra. Men exakt. Är det också så, jag vet inte om du vet det i det materialet som du utgår ifrån när du föreläser, men är det också så att barn som har en aktiv hobby, alltså typ att man går på någon sport eller någonting, rör de sig också mer i sin vardag än barn som inte har det?
Vänta, vad säger jag en gång till nu?
Hjärnan idag. Ja. Nej, men alltså, finns det någonting i det underlaget som du har när du föreläser, eller finns det någon forskning, om du känner till, som visar att barn som också har aktiviteter, alltså barn som går på fotboll eller hockey eller vad de nu går på, att de också har en mer, att de rör sig mer i vardagen? För jag vet att du pratar ju mycket om det här med att det är fortfarande vardags, liksom, motionen och det som man kan se som bygger starka barn. Liksom.
Ja, alltså, det man ser är ju, det som jag kan svara på utan att ljuga, som jag vet att det finns belägg för, är att barn idag rör sig mindre än vad man har gjort tidigare. Det vill säga att man kommer till sin idrott och har inte samma rörelsekompetens som man har haft tidigare. Det har man sett. Sen så är det ju så att bara för att man går på en idrott då och då, så behöver inte det vara att man tillhör kategorin som rör sig mer. För det finns ju många barn som rör sig mer utanför sin idrott än vad de gör kanske på idrotten. Men vi kan ju se idag att barns... Man pratar om grundläggande motoriska egenskaper, alltså hur pass motorisk man är i att göra rörelser. Att idag så är det större skillnad när vi kommer till våra idrotter. Vi klarar inte lika mycket som vi har gjort tidigare, därför att vi rör oss inte lika mycket i vardagen. Så att, men jag vet däremot inte om det är så att barn som idrottar rör sig mer.
Nej, men för det är ju intressant ändå att, tänker jag som kanske förälder, att känna sig trygg med att det, bara för att liksom Världshälsoorganisationen säger någonting om en viss aktivitet, att bara för att ditt barn inte har hittat sin sport, så betyder inte det att det inte har förutsättningar för att ha goda grundläggande motoriska egenskaper, utan det handlar om att de är ute och kutar runt och leker på lekplatsen och klättrar i träd och cyklar och så.
Ja, alltså för barn är det muskelstärkande och stärkande för kroppen, likväl som att gå på en idrott. Så att det finns inget krav på att du ska gå på en idrott för att stärka din kropp, absolut inte. Utan om du klättrar och leker och är aktiv i din vardag, så kommer det inte vara avgörande för att du är inom idrotten. Sen kan det ju vara andra saker som också idrotten ger, i till exempel lagsammanhållning, att lära sig. Men jag menar, det kan man ju få man
kompisar.
Ju också precis, och det kan man ju också få i skolan. Så att det är inte så att idrotten på något sätt liksom är ett krav för det. Men självklart så är ju idrotten ska ju syfta till att skapa mer rörelseglädje hos barn, och just den här gemenskapen, det sociala kontexten. Sen passar inte alla barn in i alla kontexter, och det måste man ju såklart ta hänsyn till. Men det är ju fortfarande det någonstans, att i de här punkterna så är det ju också väldigt sammanlänkande till idrott för barn såklart.
Mm. Ja, vad bra. Vad vill vi säga med det här snacket då? Nu tycker jag vi är bra och spännande igen.
Ja, men, ja, men jag tror, ja, alltså så här, för att sammanfatta det så är det ju väldigt mycket, dels är det väl det här mentalt, det mentala, alltså det vi har pratat om, mental träning, det är för alla. Men att också när det gäller motivation som är starkt kopplat till mental träning, så kräver det väldigt mycket av oss själva innan vi faktiskt blir motiverade. Alltså innan vi kan skapa vår inre motivation, för det är så lätt att vi hamnar... det är ju, många kan ju hålla på med saker, det ska vi tänka på, där man har en yttre motivation. Man gör någonting för att man ska nå någonting, men det är inte för att man har det här drivet i kompetensen och autonomin till exempel. Utan det finns någonting jag ska göra därför att. Eller att det finns en belöning, eller det finns något yttre påverkan. Det är klart att många människor drivs av det också, men för att skapa den här motivationen under en längre tid så behöver vi nå den inre motivationen, och den kan inte bara komma av sig själv.
Nej, och det du säger nu tycker jag också, får jag dra också en parallell till mental träning workshopen där vi pratade om att det här gäller ju i jobbet också. Där vi idag kan se att i arbetslivet inom till exempel tjänstemannasektorn, att många är liksom sjukskrivna för stress och så vidare. Att det kanske handlar om det här med att man på jobbet känner att det finns yttre motivation eller det finns prestationsmål som man ska uppnå. Men att den här inre drivkraften och autonomin, att man känner att man själv kan påverka och att man har kompetens. Alltså att man kan börja fundera över de här sakerna även när det gäller sitt jobb. Jag tänker att jag ska läsa upp sista sammanställningen av den här uppsatsen om... Som var hennes frågeställning, händer det något speciellt när kvinnor börjar styrkelyfta? Och då skriver hon så här: de flesta av kvinnorna som har deltagit i denna undersökning känner sig stärkta och empowered av att ha börjat utöva styrkelyft. Att kroppens förmåga att lyfta 100 kilo kan bli direkt överförbar på synen på sin förmåga även i andra sammanhang. För att försöka besvara den tredje frågeställningen om det händer något speciellt när kvinnor börjar styrkelyfta och om det går att definiera vad det är, visar resultaten på att en kombination av en ökad inre motivation genom utövandet och en känsla av autonomi kan öka tilltron till den egna kroppen och ge kvinnorna en känsla av empowerment. Känslan av empowerment kan vidare ge kvinnorna en större makt över andra delar av livet och känna att de har makt att påverka sin egen situation, och därmed påverkas även andra delar av livet positivt av den styrka som styrkelyftandet ger kvinnorna. Att kunna påverka sin egen situation är avgörande för att känna att förändring är möjligt, om situationen exempelvis upplevs som hopplös.
Och det här, det, alltså när du läser det här så kan vi ju inte annat än bli väldigt lyckliga. För är det någonting som vi har liksom missionerat och våran vision alltid har varit, så är ju det just, eller är varit, är, våran vision är ju att stärka kvinnor fysiskt för att då också bli mentalt starka. Alltså det finns någonting i att lyfta. Sen är det här kopplat till styrkelyft, alltså som tävlande form. Men många av de vi möter i våran vardag, och till exempel som när vi väger så här, det är ju inte alltid kvinnor som tävlar på något sätt, utan som tränar själva eller på ett gym, eller liksom kanske är på en atletklubb, absolut. Men just det här känslan av att lyfta och att just känna den här
styrkan
i det, och också att mentalt faktiskt må väldigt bra, och att det är många andra saker som blir väldigt sekundära, utan att det handlar om att jag kan ta plats, jag är stark. Och det är inte att man måste då böja 140, utan det handlar om att du står där med en skivstång och också har mentalt klarat av det.
Du har bestämt själv vad du ska göra, och du vet vad du ska göra, och du gör det. Det skapar ju den här känslan av kompetens som ger motivation. Jag tänker också på oss själva, dig och mig. Vi pratade ju också om det på den här workshopen, att både du och jag har ju, det tog också några år för oss att fatta, Johanna, att du och jag är personer som inte drivs av yttre motivation i form av att få priser eller tjäna pengar eller köpa en fräsig bil eller någonting, eller vad andra motiveras av, att göra karriär. Utan för oss är det så tydligt att så fort vi inte känner de här sakerna, alltså att vi kan påverka vår egen situation och att den gör skillnad, då tappar ju vi motivation.
Ja, verkligen.
Vi ska ju inte ha jobb på konsultbyrån där man ska levla till någon annan nivå och få något större. Alltså att så här, jag drog in det här stora projektet. Det är så här, det är inte attraktivt för oss.
Nej, och det tror jag att många ska tänka på, just det här med autonomin i både, alltså i sitt liv. Att är det något som jag behöver för att få den här inre motivationen? För att det, som du säger, det är jättetydligt att för mig att inte kunna påverka, det ger mig liksom, det är jättesvårt att få känna ett driv då. Så att det är ju verkligen superviktigt för oss att båda två att ha det.
Det är lite skönt att ha kommit fram till det. Alltså här, det här är mitt liv. Alltså, jag borde inte någonting annat. Eller jag kommer inte att trivas på någon typ av karriärsyrke eller någonting. Att veta det, det är ju lite tråkigt ibland ur en ekonomisk aspekt och för våra partners kanske, det här att vi är så här. För att vi kör ju på rätt hårt och sen så gör vi någonting annat att ta.
Ja, det är väl härligt.
Men vi är härliga.
Ja, vi mår också väldigt bra för det mesta i det vi gör.
Ja, och när vi åker hem från en sån här liksom, så säger vi alltid så här, fan vad bra vi är när vi säger det då.
Ja, men det är ju för att vi drivs av det så hårt. Vi gör ju, alltså det är ju på riktigt, vi åker hit för att det är så jävla roligt. Alltså, det är ju verkligen något, vi skulle inte ha såna här helger annars. Alltså, det är ju så, för vi har inte just nu så stor del. Det är inte så att vi måste jobba i styrkebyrån på något sätt om vi inte vill. Utan allt det vi gör utifrån styrkebyrån, alltså podden och våra team och kunder som jag har och de här helgerna, det är ju av ren och skär, liksom, det här vill vi göra för att vi tycker att det är roligt.
Mm.
Så att absolut, vi är extremt drivna av autonomin i våra liv.
Ja, så nu klappar vi oss på axeln.
Ja.
Bra!
Det är bara återigen lyft. Gå in på gymmet, lyft tungt, må bra.
Ja.
Putta undan någon.
Kille.
Ja. Nej. Nej, Klara. När jag
kom hem. Det brukade vi skrika förut. Men det behöver man inte om man inte vill. Men det kanske kan appliceras på sina relationer också faktiskt.
Verkligen. När jag kom hem från lyftarhelgen fick i alla fall jag ugnsbakade sötpotatis och grillad grillbuffé av min man.
Gud vad trevligt.
Det var fint.
Jag kom hem till en tom lägenhet och tappade upp ett bad som jag låg i.
Det var ändå härligt. Titta, härligt. Båda världarna var härligheter.
Ja, det var jättehärligt. Men fan vad, nu blev jag också peppad. Så jag tänker vi hörs väl om en vecka igen.
Ja, det gör vi. Och då kanske vi kan göra något annat än att brömma oss själva.
Det tycker jag vi förtjänar.
Ja, men jag tycker ändå att om man lyssnar på det här så ska man fundera över de här punkterna.
Precis, alltså, är det någon av dem som saknas? Precis.
För det är ändå någonstans relevant i, som sagt, det behöver inte bara handla om träning utan generellt i livet, arbetslivet. Vart står jag? Saknar jag någonting? Vad har jag behov av egentligen?
Precis, och det kan ju räcka med att till exempel följa ett träningsprogram om det är så att man känner att man kan bestämma själv när man går och tränar men man får inte till det.
Ja, och sen är det ju så att vissa motiveras ju av andra som yttre faktorer, som till exempel att tjäna pengar eller att driva genom affärer och så vidare.
Eller att få en stor arm.
Ja, det är kul för dem.
Ja.
Ha det bra då.
Ha det bra. Hej då.
Hej då.